Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Så då sa jag till honom, jag kommer ihåg vad jag sa till dig. För jag hade sagt till honom några år innan, nu är jag snäll och trevlig, nästa gång blir det inte lika trevligt. Och sen skötte sig då i 2,5 år. Så gjorde han inte det. Då sa jag, kommer ihåg vad jag sa till dig sist? Ja, sa han. Ja, du vet, nu måste jag döda dig. Ja, det gjorde jag.
Hej, Eva-Lisa Wallin heter jag. Jag ska besöka Mattias Berg.
Ja, du är välkommen.
Tack.
Du lyssnar på Bakom Galler, en exklusiv Podmi-produktion där Eva-Lisa Wallin och jag, Hanna Engberg, träffar människor som mördat eller begått andra grova brott. Hur hamnar man i den situationen och hur ser vägen tillbaka ut? I dagens avsnitt intervjuas Mattias Berg som sitter av ett livstidsstraff på Storbodaanstalten norr om Stockholm. För snart 14 år sedan i juli 2006 mördade han en man som under många år hade en relation till hans mamma. Hur kan man döda någon som man känner sedan barnsben? Det berättar Mattias Berg nu för första gången. Vi ska också prata om hur han har förändrats under tiden på anstalt och hur han träffade kärleken innanför murarna 2 gånger. Livstidsstraffet som han nu avtjänar är hans 14:e fängelsestraff. Frågan är om det blir hans sista och om han nu i vår kommer att få straffet tidsbestämt. Vi varnar känsliga lyssnare för starkt innehåll.
Jag heter Mattias Berg, född 73, kommer från Uppsala, gått söndag. Just nu har jag varit här inne, inte på den här anstalten, men 14 år i sommar för mord.
Den 10 juli 2006 går Mattias Bergs mamma hem till den man som hon under flera år haft en relation med. Det är en bekant som hört av sig och varit orolig eftersom han inte hört av den 72-årige mannen som är sjukpensionär på en vecka.
När hon öppnar dörren till lägenheten i Gottsunda i Uppsala möts hon av en kraftig stank. Polisen larmas och mannen hittas död i sin säng. Han har blivit slagen i ansiktet, fått flera frakturer på käken och näsbenet och han har blivit stucken med ett vasst föremål i bröstet medan han legat ner. Ingenting tyder på att mannen försökt göra motstånd.
Misstankarna riktas snabbt mot den då 33-årige Mattias Berg som dessutom är inneboende hos mannen. Han har sedan tidigare ett långt belastningsregister på över 30 punkter. Och så hittar man mannens blod på hans byxor. Hösten 2006 döms Mattias Berg till livstidsfängelse för mord.
Storbodaanstalten är en klass 2-anstalt, den näst högsta säkerhetsklassen. Eva-Lisa behöver inte gå igenom en metalldetektor, men hon får visa upp sin radioutrustning, sin penna, sitt papper och de 2 extra batterierna. Och just de där batterierna är det viktigt för personalen att ta koll på.
Jag fick höra att det var noggrant att jag skulle säga till att med batterier för att man kan elda med dem.
Ja, man kan...
Hur fan gör man det?
Du gör någonting av metall som leder, typ en ståltråd till exempel.
Ja.
Så att det går runt igång. Då blir den varm och då kan du tända med dem.
Jag fattar, okej. Okay. Ja. Bra, tack så mycket.
Ja, då
jag har inga frågor, jag plingar i så fall att komma ut.
Absolut.
Bra, okej. Okay. Hej.
Hej. Mattias.
Tjena,
hej.
Eva-Lisa.
Hej. Jag gjorde snö i morse.
Men shit.
Så det var tom du vill.
Ja, jag ser ju vad det är, men vad är det för någonting du har bakat? Du får berätta.
Det är vit choklad. Man smälter den och lägger på granatäpplen. Blir riktigt gott. Sött och lite syrligt.
Just det. Och du har tillgång till liksom vanligt kök?
Nej, ingen ugn.
Nej.
Bara en spis är det. Så därför vi kan inte baka. Så att det är tråkigt så sätt. Jag tycker om att baka, men det går inte här.
Ja. Hur ser en liksom vanlig dag ut för dig här inne på Storboda?
Upplåsning klockan 7. Vid 8 går vi till ASV. Annan strukturerad verksamhet. Sitter där och gör armband eller lyssnar på musik och spelar backgammon eller schack och sånt där. Vi kan måla grejer. Sen vid 10:15 går vi tillbaka till avdelningen. Då är det lunch. Sen är det promenad. Sen går vi ner vid 1-tiden. Då kör jag verkstad på eftermiddagen. Och det finns ingenting att göra där just nu. Står vi och spelar pingis bara.
Vad brukar ni göra i verkstaden annars?
Nej, men man kan plocka isär så här elektroniska grejer. Det är kameror, det är hörlurar, tv-apparater, allting. Från kriminalvården, allt sånt här som har med elektronik att göra.
Men så. Pluggar du någonting också?
Nej, jag väntar på att få gå in i skolan nu så jag kan läsa klart engelskan i grundskolan. Sen är jag klar med hela grundskolan så kan jag fortsätta. Jag har varit här 4 månader ungefär. Har inte kommit in än. Nej, de säger det är fullt, så de får söka om hela tiden.
För att läsa upp liksom grundskolan?
Ja. Så då måste jag ansöka och så blir jag antagen. Jag satt, jag vet inte, det är väl, jag försöker göra så bra jag kan, plugga och grejer och se till så att dagarna blir så positiva som möjligt. Men det är svårt.
Vad är det som är svårt?
Nej, men det är så mycket, de ändrar och grejer och håller på och rutiner och så där. Så att, ja, och, ja, de säger gör så här så får du det här och det kan vara vad som helst. Och, ja, så det är lite segt.
Mattias Berg tycker att andra anstalter som han har suttit på är bättre, som Tidaholm och Kumla. De har högre säkerhetsklass och där upplever han att personalen är tydligare.
Vi som sitter inne, vi behöver raka och tydliga svar. Så här riktlinjer och sånt. Så att det inte blir, ja vi får se och kanske, och ja, men fråga han eller henne istället och så skickas man vidare bara. Ja, vi får se som man lever på de här förhoppningarna. Ja, men jag kanske får permission, jag kanske får ringa till ja, min familj eller sånt där. Och sen bara nej, får man inte det efter när man har tjatat 2 månader. Bara nej, det var det inte. Så då lever man ungefär i 2 månader. Ja, kanske, kanske.
Så du har tydligare på Kumla och Tidaholm att så här, ja eller nej direkt?
Liksom. Ja, där får du direkt. På plats får du ja eller nej.
Han har senaste åren gått olika program inom kriminalvården och gjort en 12-stegsbehandling mot missbruk. Han har skött sina permissioner och medverkat till att främja sin anpassning i samhället, som kriminalvården skriver i ett yttrande. Han har senaste åren också fått en varning efter att ha svurit mot personal i samband med en kontroll av hans rum. Men senaste rejäla bråket, det ligger några år bakåt i tiden.
2007, på Hall. Det var den som, han hade dåliga papper.
Dåliga papper?
Ja. Hans hörspapper och sånt, det var inte bra. Då hade han pratat lite väl mycket då. Det var någon annan som hade fått straff också. Sen hade det golat. Och det är inte bra.
Men du hade inte råkat ut för det? Det var inte din?
Nej, det var inte. Nej. Utan det var en annan. Jag fick en smäll och han fick också. Sen därifrån, jag därifrån och flera andra åkte därifrån.
Men varför tänkte du att du skulle...
Nej, det var inte bara jag, det var andra som sa till han också. Ta fram dina papper. För det gick rykt om att han hade golat och grejer. Och sen sa han, men ja, nu har det gått en vecka. Det är fredag, nu får jag se pappren. De andra har läst pappren, men jag vill läsa dem. Och då var det lite tumult där.
Har du fått visa dina papper också för någon?
Nej, inte det här straffet. Jag är själv i mitt mål. Andra straffet, ja, det måste du göra.
Varför det?
Då vet man att du, om du har pratat med poliser eller om du har, du vet, angett någon, du vet, så att du har bra papper.
Är det alltid så när man kommer till en anstalt?
Inte nu för tiden, tror jag. Förut var det så. Det är att det är någonting konstigt att du får inte stanna kvar, du får packa och dra. Och då gör man det, annars får man stryk. Eller så stannar man kvar och tar stryk. Och då får man ändå gå.
I den livstidsdom som Mattias Berg avtjänar är han ensam gärningsman. Offret var en man i 70-årsåldern som han känt sedan han var barn och som han vid tiden för gärningen sommaren 2006 bodde inneboende hos. Vad som fick honom att begå det brutala mordet och hur det gick till, det ska vi komma till. Men vi börjar med uppväxten och skälet till att han på anstalt måste läsa in grundskolan.
Du är 47 år, du har fyllt det år, det är 2020 nu. Hur kommer det sig att du inte har liksom gått klart?
ADHD. Och massa sådana grejer. Sen jag har varit på, sen var liten, jag har varit på omhändertagen. Så att jag har åkt runt mycket och fosterhem, jourfosterfamiljer och ungdomsförskolor. Och, så att ja, då blir det så. Då har man inte tid att plugga. Tack vare min ADD och ADHD och sånt. 2012 på Tidaholm, då gjorde jag den här utredningen. Då bara okej, så då fick jag medicin. Men jag slutade med den, för det funkar inte. Jag testade 3 olika. Ingen av dem tycker jag är bra.
Så nu, du tar ingen medicin nu mot ADHD?
Nej, ingenting.
Vad är det som inte har funkat när du har tagit medicinen?
Nej, men den funkar bara 1-2 veckor, sen funkar den inte längre. Och då får jag ändå så här, 70 milligram, för då säger man får inte mer. Så att, och jag testar Concerta, Medicanet och Alvance. Men det funkar inte. Första veckan funkar jättebra, då är jag lugn och jag kan koncentrera mig. Och sen flyger jag iväg. Kan jag inte koncentrera mig och springer omkring och håller på. Så att, då tänker jag, då låter jag bli den.
Vad blir skillnaden då? Hur blir du då när du inte tar medicin? Liksom?
Ja, som nu, fast nu får jag koncentrera mig så jag sitter stilla. För jag har lite så kryper i benen och sånt där. Och rasslar, så tankarna fladdrar hela tiden. Men jag är ju van med det, så jag var liten. Det är jobbigt för de andra kanske. De säger det, men du har ju kraft i.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, du hade sig. Nej, så det var mycket värre förut. Ja, bara tittar de på mig så här. Och ruskar på huvudna grejer. Så garvar de lite. För mig är det naturligt. Jag har haft det sedan jag var liten. Så att...
Men hur tänkte du? Sladdade över rätt fort det här med ungdomsskolor och vårdhem och placeringar och sådär. Vad kan du berätta lite mer om det? För du säger, ja, men dels ADHD. Men hur såg du liksom ut annars för dig när du var liten?
När jag var 10 år, då var jag utkastad på gatan. Så då fick jag bo...
Alltså utkastad av dina föräldrar?
Ja,
din mamma?
Ja.
Hade hänt då?
Nej, jag var väl ett barn som tyckte om att ha skoja och grejer. Satt aldrig still och rörde mig och sprang och grejer. Så att, då var jag utkastad. Så jag fick bo ute riktigt på gatan. Jag bodde hos kompisar. De fick smussla ner mig i deras källare och sådär. Och fick smyga mat till mig. För de fick inte umgås med mig. Och jag fick inte umgås med dem. Och... Så då var jag 10 år. Då fick jag börja stjäla och greja mat och sånt i affärerna. Så har det varit så. Sen har jag på BUP. Och det var inte bättre. Och så var jag på OPS-skola där i Uppsala. Nere på stan. Och då var jag skickad sen till internatskola. Och då var det inte bättre heller. Då träffade jag sådana som väljer som lärde mig saker och...
Men alltså, att bli utslängd, som 10-åring bli utslängd hemifrån av sin mamma. Vad kommer du ihåg vad du tänkte eller kände då?
Jag ville ju vara där hemma. Jag var ju ledsen. Hon kastade sig och försökte komma in. Och, ja, min store syster, hon är halvsyster för samma mamma. Och jag sa, men får jag komma in? Nej, du vet, mamma blir ju, du vet hur hon är. Hon blir bara arg och sådär när du är här. Så fick hon släppa in mig på nätterna när mamma låg och sov. Så var det när jag var på Sumbo också. När jag rymde därifrån, då drog jag alltid hem. Bara, men du vet ju mamma är så. Så när jag vaknade på morgonen, då stod polisen där och knackade på var jag kom. För då ringde hon polisen. Så kom de hem till mig och körde tillbaka till mig till det där stället, Sumbo.
Sin pappa har Mattias Berg inte haft nästan någon kontakt med under hela sin uppväxt. Men mamman fortsätter han att ha en relation till trots att han blir utslängd. Och vi ska komma till det. Redan som barn börjar han missbruka, inte bara alkohol utan även narkotika.
Jag började röka brass när jag var 13 och då käkade jag tabletter redan också. Jag började dricka när jag var 9-10 och käkade tabletter då också. För att jag har förstått det nu efteråt att det är för att stänga av och inte kunna känna och sånt. Så att den 9-10, då stängde jag av helt alla mina känslor.
Blir det liksom lugnare i huvudet då också? Alltså, för du säger att du så här, nu när vi sitter här så måste du koncentrera dig och du så här, verkligen fokus liksom.
Ja, så att jag går ner, för att jag känner för
ner varv, liksom.
Bara ja, prata jättesnabbt och hålla på så där, men jag måste ju ändå försöka andas lugnt alltså. Så att det är jobbigt emellanåt, men ja, det är så, jag lever ju med det.
Tänkte vi på att vi ska komma till det som händer, som är anledningen till att du sitter här. Men innan det händer så har ju du, tror jag, 35 avsnitt i belastningsregistret.
Ja, eller 37 kanske.
Är det 37 till och med? Okej.
Det här är 14:e gången jag sitter nu, sen 91.
Det är 14:e fängelsestraffet du sitter av nu?
Så att det har varit massa korta straff och sådär.
Men jag tänker ditt första fängelsestraff. Mm. Vad tänkte du då när du klev in på anstalt?
Ingenting. Det är bara fråga. De bara frågar, det är bättre att du kommer till oss av vakterna och pratar. För prata inte med dem, det kan vara jobbigt. Så, nej, men så tänkte jag. Jag pratar ju hellre med de som bor här, eller intagna. Då gjorde jag det. Det var inga problem. Så jag var inte ändå rädd eller nervös, någonting sånt där. För jag vet ju, eftersom jag är uppväxt på gatan så kan jag ju prata med alla möjliga människor.
Vad tänkte du att du ville göra då av livet liksom? Att du, alltså, tänkte du att du ville göra någonting annat? Kanske inte sitta i fängelse och att det skulle bli liksom en 14:e volta som skulle ta livstid liksom?
Jag tänkte ju så, nu, jag ska aldrig mer sitta. Och det höll ju inte så länge. Så att jag åkte igen rätt så snabbt efter det. Jag var ute bara kanske ett halvår eller någonting. Så åkte jag in igen. Så att, och då sa jag så här, aldrig mer. Sen åkte jag en tredje gången. Sen efter det har jag aldrig sagt det. Då säger jag, jag ska göra så gott jag kan. Försöka vara ute så länge det går. Med det här straffet så känner jag aldrig, nu kommer jag aldrig mer åka i fängelse. Det här är det jobbigaste jag har varit med om. För allting har ändrats. Det är bara skit på anstalten allting nu tycker jag. Jag sitter ju med bra människor. Intagna och sånt. Men systemet är helt upp och nedvänt. Jag har hört att det är mycket bättre inne på anstalten än vad du är ute också i samhället. Så jag blir så här skev på det också. Ska jag komma ut eller ska jag stanna kvar här inne? Eller vad ska jag göra?
Men du tänker inte att du vill leva liksom någon slags lagligt, hederligt liv?
Jo,
utan
jo,
det är
jo.
Just att det är liksom trist inne på anstalt,
ja,
eller?
Nej, men alltså, jag vill ju vara ute och jobba och ha sånt där med familj och sånt. Det är klart jag vill det. Men samtidigt så ser man ju på nyheter och sånt. Det är ju bara katastrof där ute. Alla säger det som kommer in också här. Du vet inte hur det är där ute nu. Det är katastrof, alla säger det. Så bara, oh, då blir jag så här, oh, okej. Okay. Då får man göra så gott man kan då. Kanske man får ha 3-4 jobb för att man ska klara att betala hyror och sånt där.
Tänkte på 2006.
Mm.
Då du dödar en annan person. Vad är ditt läge då, dagarna liksom innan det händer?
Jag skrev ut mig själv från ett behandlingshem, Hugen heter det, uppe i Kramfors. Jag hade gått grunden där, det är 12 steg. Jag hade gjort steg 1, 2, 3. Sen sa jag så att jag måste skriva ut mig en vecka, 2 veckor, så jag, max en månad så jag är tillbaka. För jag måste sortera alla tankar och känslor och det, så jag. Sen åkte jag ner till Uppsala.
Var det du tänkte att du skulle göra också?
Ja. Men så fick jag höra lite grejer om han som jag bodde inneboende hos. Han var ju tillsammans med min mamma och han är på jävlas och grejer med henne. Så då sa jag till honom, kommer du ihåg vad jag sa till dig? För jag hade sagt till honom några år innan, 2,5 år ungefär innan. Nu är jag snäll och trevlig, nästa gång blir det inte lika trevligt. Så han skötte sig då i 2,5 år mot min mamma. Så gjorde han inte det. Då sa jag, kommer du ihåg vad jag sa till dig sist? Ja, sa han. Ja, du vet, nu måste jag döda dig, så jag. Och då gjorde jag det. Jag ångrar det nu efteråt, men just då, jag hade inte rätt verktyg. Den här kunskapen som jag har fått nu, för jag har gått massa program nu. Och då jag var avstängd och ingenting bekom mig då.
Men ni kände ju varann sedan långt tillbaka då?
Ja, sen jag var liten. Jag sen var 10 år.
Hur hade liksom era, för han var tillsammans med din mamma, det är inte din biologiska pappa.
Nej.
Men hur?
De hade ju varsin lägenhet på samma gård. Så ibland var de, bodde de hos han och ibland bodde de hos henne och ibland var de i deras respektive lägenheter, för att då var de osams och sånt. Så att ja, jag sprang däremellan och grejer, och om jag inte var på någon behandlingshem eller ungdomsförskola eller så, fosterfamilj och sånt.
Hur var han mot dig?
Nej, han var väl okej, tror jag. Han var ju aldrig otrevlig och sånt. Det var han inte.
För det jag tänkte, när jag läst liksom den gamla domarna om det här, då är det ju en man i dryga 70-årsåldern. Mm. Han är, tror jag läser, 1,75 lång men vägde 59 kilo. Det är rätt klent, skulle jag säga. Han har astma. Han är sjukpensionär. Det finns inga avvärjningsskador. Och du är i, jag vet inte hur lång du är.
78.
Ja, så ni är ungefär jämn långa. Mm. Men du var i, ja, hälften så gammal som han, 30-årsåldern.
Ja, men jag var smal också då.
Ja, men ändå, du har ändå ett så här, hade definitivt ett fysiskt övertag gentemot honom.
Ja, var... men så där, jag tänkte inte på det där. Det fanns inte med. För jag vet bara att jag hade sagt så till, alltså, för jag står för vad jag säger. Och det ångrar jag, det har jag arbetat på nu. Jag säger aldrig någonting som jag vet att jag måste hålla. Eller du vet, så här, hade jag inte sagt det hade det inte hänt. Det är mycket sånt där jag går och tänker, varför gjorde jag det? För det var inte bra, det där var bara onödigt. Så jag mår ju dåligt för det, det gör jag. Men jag har pratat om det så mycket och sånt, så att därför blir det inte att jag kanske sitter och gråter eller såna där saker. Utan nej, för jag har ju arbetat med det här snart i 14 års tid.
Har du gråtit?
Inte över det här. Men jag grubblar. Jag har ju blivit lite så här sorgsen. Det har jag blivit. Men inte så att jag får tårar. Det har jag inte fått. Men det har blivit lite fuktigt har det blivit i ögonen. Men inte så att...
Vad kommer du ihåg av själva gärningen?
Allt.
Hur kommer det sig att han inte har några liksom avvärjningsskador? Är det för att sova han? Eller
var... Nej, han var vaken. Vi stod och pratade. Jag sa att nu måste jag döda dig. Och då började han säga någonting. Då slog jag upp foten. Och då var han borta redan.
Kommer du ihåg vad du tänkte då?
Ingenting. Tänkte jag. Jag vet det. Absolut ingenting, tänkte jag. Det är det också jag tänker på efteråt. Så shit, alltså. Jag var inte ens arg, ingenting. Det är det som är grejen. Jag tänkte, oj, vad hände där? Från när jag gick den här 12-steget där, grunden där. Att alla känslor och grejer, att någonting. Och det kom ut och bara exploderade. För jag kände ingenting, det var bara... Alltså jag var inte arg, eller jag vet inte hur jag ska förklara. Det var som att någon annan tog över mig och bara körde. Det är därför jag har sagt det var inte jag, det var någon annan. För att det kändes så. Även om jag var där och jag såg allting, jag vet precis, jag kan säga precis vad som hände. Men det kändes ändå som att jag var utanför. Att jag var bara som en passagerare. Det är mitt eget fel att jag sitter här. Jag vet ju det. För jag tänkte innan också när jag gjorde det här att jag gör det här nu. Torskar jag så är det livstid. Det visste jag.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Men så var det ändå, jag måste ändå försvara min mamma. Även fast hon kastade ut mig när jag var liten, så det är ändå min mamma. Det är så. Vi har bara en mamma, henne ska man, måste man ta hand om.
Men att döda en annan människa?
Ja, jag vet, men jag hade inte, hade det hänt nu så hade jag suttit och pratat med henne. Och bara, du får sluta med de här sakerna. Eller så hade jag inte brytt mig alls. Men som jag sa, för då, jag sket allting då. Det brydde mig inte. Ingenting brydde jag mig. Jag brukar ligga och grubbla på det ibland. Tänka, hur kunde det komma? Så jag kommit fram till att eftersom jag inte hade känslor på och ingenting sånt där. Ja, det är som man svänger när man är ute och går. Man går till vänster eller höger. Det var så var det. Lika lätt.
Men så är det. Det var liksom så valet var för dig. Det var så enkelt.
Alltså jag tänkte, ja, men nu gör jag det här. Okej, det här kommer hända. Ja, men det är skitsamma. Han är otrevlig mot min morsa. Och efteråt nu, det var inte bra gjort det där. Jag ångrar att jag gjorde det.
Mannen hittas död i sin säng av Mattias Bergs mamma nästan en vecka efter mordet. Misstankarna riktas snabbt mot Mattias Berg som bott inneboende hos mannen och som haft en konflikt med honom. Just om att han ska flytta ut från lägenheten. Polisen hittar mannens blod på hans byxor. Och han ringer också en vän under mordnatten. I telefonsamtalet berättar han att han har dödat sin låtsaspappa genom att hugga honom i bröstet. Men under förhandlingen i både tingsrätten och hovrätten förnekar Mattias Berg att han har begått mordet. Först 6 år senare, 2012, erkänner han. Hur såg hans mamma på mordet? Trodde hon på domstolarna eller på sin son?
Det vet jag inte. För hon har ju blivit förhörd. Då sa hon, jag vet inte vad han gör. Han är vuxen. Jag bestämmer inte över hans son. Så jag vet inte, han har inte sagt något till mig, son. Och jag sa att den är, nej, så jag har inte gjort det här. För jag vill inte att hon ska veta det. Men hon vet väl det nu då, kanske.
Men när ni pratade då? Ja,
vi pratade ingenting om det. Ingenting.
Hur är det möjligt att man låter bli att prata om det?
För att jag hade sagt att nej, jag har inte gjort det här. Ja. Jag ser att du blir helt fundersam där, eller...
Ja. Ja, det, ja, men det blir...
Det krockar lite.
Så. Alltså det är ju en sak om det är så här någon person som hon inte känner. Men nu är det ju hennes tidigare partner liksom. Mm. Som.
Nej, men hon kanske förstod någonstans att det var jag. Att jag ja, men även fast jag sa nej, jag har inte gjort det.
Din mamma gick ju bort för...
2008.
Vad hade ni för liksom relation då?
Sen jag åkte in 2006 så har vi pratat 2 gånger. Så skrev jag ett vykort till henne från Kumla. För jag ville åka och besöka henne när hon var på sån här, vad heter det, hospice eller vad det heter. Jag tror antingen var hon i Märsta eller så var hon i Uppsala, jag vet inte. Men hon sa att jag inte fick det. Och då var det lite sned. Då sa jag, du skit i hennes begravning och allting. Men då var det en annan intagen där, som sitter på livstid som hjälpte mig. Han bara, du måste gå på hennes begravning, du kommer ångra dig resten av livet annars. Och så, men, ja, då får jag skriva ett vykort eller brev sen. Ja, men då gör jag det. Men vad ska jag skriva då? Och sen hjälpte mig att skriva sånt. Och då var hon skitglad för det vykortet. Men jag fick ändå inte åka och träffa henne innan hon dog. Så det är lite tråkigt tycker jag.
Vad skrev?
Att jag accepterar hennes vilja och sånt. Och jag hoppas att hon får en... fridfull, sista, trevliga på ja, sista resan och sånt. Att hon inte lider och så för mycket. Och, ja, att jag älskar henne. Och sen din son skrev jag.
Pratade du och din mamma någon gång om det här med att du blev utslängd när du var 10? Och liksom, även om hon kanske hade sina skäl så att säga. Så...
Jag vet, jag sa till henne när jag var 24 tror jag var, eller 27 kanske. Att ja, du älskar min pappa. Alltså, nej, men jag vet att du älskar han fortfarande, eller nej, men du vet, ja, men älskar han fortfarande? Ja. Och då sa jag till henne, men ja, det är konstigt, så jag. Du ska ju älska mig mer än vad du älskar han och dig. För jag är en del av er två. Då sa hon så, du måste verkligen hata mig. Nej, så jag, du är min mamma, jag älskar dig. Då började hon gråta. Så gick jag ut därifrån och bara, shit. Va? Jag älskar min mamma. Det var så häftig grej. Nej, för då kände jag hur det bara lossnade en massa skit från axlarna. Jag bara, wow. Så pratade jag med en på Kumla, en som jag hade på telefon. Då sa jag det till henne, att vad jag hade sagt. Hon bara, wow, det där är stort. Jag bara, vadå stort? På vilket sätt är det där? Det är som det är, så jag. För jag sa det, för hon som att du kan förlåta henne, det är bra sånt. Nej, men vadå förlåta? Det finns ingenting att förlåta. Hon gjorde det bästa hon kunde efter sin situation. Men hon var sjuk också, så jag. Hon hade ju så här, någon trippeldiagnos. Och sjukdomen kan man inte förlåta. hon var inte mer, alltså hon gjorde det bästa hon kunde, så jag behöver inte förlåta någonting. För om du är handikappad på ett eller annat sätt och du inte kan göra vissa saker, men du gör det bästa du kan efter din förmåga, då behöver man inte förlåta. Sjukdomen kan du ju inte förlåta, eller för den är ju där. Och den kan du inte göra någonting åt.
Men du nekade fram till 2012.
Ja, 12 eller 13 var det.
Vad hände då?
Jag vet inte. Jag vet inte. Jag tänkte, men jag får väl säga som det är då, tänkte jag. Och då gjorde jag det. För jag grubblar ju så. Jag har ju grubblat på det här sedan det hände. Och då får jag stå för vad jag har gjort. Det är så. Jag kan ju inte skälla på samhället eller någon annan. Det är jag som har gjort det. Och det spelar ingen roll att han var otrevlig mot min morsa. Det han försenar ju inte det. Så där kan jag ta på mig det. Och jag hade inte rätta verktygen och sånt. Och jag var avstängd, men det är jag som har gjort det. Jag hade ju ändå ett val. Ska jag göra det eller ska jag inte göra det? Jo, jag gör det. Så att då får jag ta det som kommer också. Både bra och dåliga sakerna som kommer.
Mattias Berg har träffat kärleken bakom galler. Inte bara en, utan två gånger. Han har haft en relation med en kvinna som var anställd på anstalten Kumla, men träffade sommaren 2016 sin nuvarande fästmö på Mariefredsanstalten. Hon sommarjobbade då där.
Tänkte på din fästmö. Hur träffades ni? Kan du berätta om det?
Nej, vi träffades.
Du kan berätta så mycket som du vill. Jag ser ju att du ser väldigt glad ut i alla fall.
Vi träffades på en annan anstalt jag var på. Vi pratade som vanligt, vi fick jättebra kontakt direkt och så. Men de misstänkte att det var någonting. Vi pussades inte, vi gjorde ingenting sånt, utan vi bara pratade som normalt. Sen 2-3 veckor efteråt, hon sa upp sig, då skrev hon ett brev till mig. Då blev vi tillsammans genom brev, som man säger, ja, förlovad och så. Hon gör mig jätteglad.
Men hon jobbade på anstalten? När ni träffades? Det var så ni träffades?
Ja, jag vet inte. Jag tror det var chockartat för båda två där. Att, oj, vad hände här? Det var liksom inget som varken hon eller jag hade planerat. Så att det blev lite sådär knepigt, kan man säga.
På vilket sätt?
Nej, men oj, vad det här? Alltså, jag var i ett förhållande som, ja, det funkade väl, men nej, inte så jättebra. Som jag har förstått det så hade hon väl någon förhållande också. Jag vet inte om det funkar och sådär. Det var bara konstigt allting, men fast på ett bra sätt, tycker jag. För vi kände ju någonstans att det var en, alltså, man känner den här spänningen, eller man ska säga, mellan oss. Då sa jag, det är för att du känner det här, så jag tänkte, ja, så. Det är för att vi har varit tillsammans förut, vi ska bli det igen. Och nu är vi förlovade.
Tillsammans förut? Hur
då? Ja, men något annat liv någonstans. Ja, men jag bara visste det. Så, ja. Hon försökte slå bort det där, men ja, det gjorde också, men det gick inte. Så skrev hon alla breven och det var då boff.
Men du tror på liksom att ni har levt tidigare liv?
Ja.
Okej. Okay. Hur länge sedan då? Hur
vet långt? Inte. Nej, alltså, jag vet inte. Men jag bara vet att det är så. Innan vi fick prata i telefonen och träffas, det var 2,5 år, och då skrev jag 775 brev till henne. Och då skrev mycket om de här sakerna. Hon bara, ja, men hon förstod också att det är någonting, att ja, på något sätt så har vi känt varandra förut i några tidigare liv. Jag vet inte när.
Fästmön får ringa Mattias Berg, och sen julen 2018 får hon också besöka honom. Men hur håller man liv i en relation när en är bakom galler och en utanför?
Men så fort man får som godkänt med telefon, då kan man ringa, om inte någon annan ska ha telefonen, så kan man ringa hela tiden. Pratar man en timme eller så. Eller 20 minuter. Så, har det varit bra idag? Ja, sådär. Har det varit bra för dig? Ja, det har varit skit. Fick avslag eller vad som helst. Så man berättar liksom. Ja. Så det är lugnt. Det är liksom, för livet fortgår ju där ute som du gör här inne.
Tänker du själv kring just det här, alltså, personer inom kriminalvården som blir tillsammans med intagna eller fångar? Liksom. Hade du själv sett det framför dig?
Nej, verkligen inte. För de är vakter. De låser in oss, det är inte våra vänner. Så när det hände, wow, vad är det här för någonting? Det blir helt... Jag har ju fått jobb med hela mitt system. Och jag tror nog att det är likadant för de som blir tillsammans med en fånge. Att, nej, vad är det här? Oj.
Nej, för jag tänker, de träffar ju dig i sin yrkesroll. De vet väl kanske relativt ofta ungefär vad du har gjort och varför du sitter. Mm. Eller förstår det utifrån att du sitter på livstid, liksom.
Jo, men de ser inte mig som det. De ser inte mig som varken narkoman eller någonting sånt där. Så att de blir så här, ja just det, ja, du är narkoman. Ja. Eller ja, så där. Och jag säger, ja just det, du sitter på livstid. Ja, jag kan inte förstå det, så. Nej, men det blir så här, jag vet inte. Det är för att jag kanske inte beter mig som någon narkoman. Och att jag är hyfsat duktig att prata så där. Och, men jag försöker inte springa och smöra och gulligulla hålla på. Utan nej, jag är bara mig själv naturlig. Så att jag vet inte om det är det.
Vad blir det för reaktioner från?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Andra inne på anstalt. Jag tänker både personal och liksom intagna när de fattar, fan, han är ju tillsammans med henne som jobbar här tidigare. Liksom.
Jo, men det är inte hon tycker. Då när hon såg upp sig, sen fick jag ju knall därifrån. Då fick jag åka till Norrtälje.
Alltså du får knallbyta anstalt? Liksom.
Ja, jag har ju inte gjort någonting. Jag har ju pratat med henne som jag pratar med. Ja, men det är så det funkar så.
Som jag har förstått det, så är det ju utifrån något slags säkerhetstänk man flyttar dig. För att du kan få reda på saker. Att den personen omedvetet berättar om säkerhetsrutiner på något vis. Men hur brukar andra intagna reagera?
Jaha, wow. Så, men hur gör du? Ja, ingenting, jag bara är som vanligt. De blir så här helt... jag vet inte.
Hur gör du?
Alltså, men på vilket sätt jag gör så att jag... Jag är bara mig själv, säger jag. Jag springer inte och försöker och håller på till... så här, du ser bra ut, eller du är sex, eller... Många gör så där. Springer, men jag är bara mig själv.
Utöver festmön har Mattias Berg bara kontakt med en person till utanför murarna.
Jag har kontakt med min faster. Sen ingen mer. Jag försöker att få kontakt med andra, men ja, det är en som är här som är från samma ställe som jag.
Det låter ju rätt isolerat med liksom kontakten med fästmön och sen med din faster, men liksom ingen annan.
Jo, men det är nu jag ska ju försöka så att jag skriver såna här samtyckesgrejer. Och, så den som muckar snart som ska lämna till några vänner till mig där i Gottsunda. Som sköter sig. Min syr är en av dem.
Vad skulle det betyda om du skulle få tillbaka kontakten med dem? Antingen din syster eller vänner?
Ja, det är väl skönt att kunna prata lite. Det har ändå gått lång tid och jag är inte samma person nu som jag var då. Jag vet ju att jag var nog rätt så dålig person då, kan jag säga. Eller jag vet att jag var det. På många sätt och vis. Men jag var även en bra person också. Men det är alltid det dåliga som folk kommer ihåg.
Första gången som Mattias Berg ansökte om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt 2017 fick han nej. Sen dess har han bland annat gått 12-stegsprogrammet och lämnat in en ny ansökan om att få tidsbestämt. Den 3 mars 2020 kommer domstolens beslut. I ett yttrande från Rättsmedicinalverket, RMV, står det att Mattias Berg har antisociala och psykopatiska drag, även om de tonats ner med åldern. RMV är också bekymrade över att han är lättstressad och impulsiv och har en ovilja att ta emot hjälp från myndigheter.
Det där kan också riskera att han återfaller i missbruk, trots att han anses vara seriös i sitt arbete med att hålla sig borta från droger. Mattias Berg har missbrukat under många år, men det finns en period under 90-talet då han bodde i Hälsingland som han var skötsam.
94-97 var jag drogfri och alkoholfri.
Vad var det som...
Jag ledsna. Så jag ville inte hålla på med. Sen började jag. För det hände massa grejer runt omkring och jag bara... Då började jag.
Ja, för det beskrivs som att du flyttar tillbaka till Uppsala och, ja. Och att
jo, men innan det då... så började det hända saker. Sen var det direkt tillbaka till Gottsunda.
Vad var det som gjorde att du liksom lyckades med det då? Även om det sen sket sig, så att säga.
Jag hade ett bra mående i mig själv. Hitta någonting som, jag vet inte vad det var, men jag mådde bra i alla fall. Och sen började jag kalkulera och hit och dit och sen, jag tänkte, nu skiter jag allt. Nu ska jag visa min andra sida och då gjorde jag det. Det höll jag på till, ja, i stort sett hela tiden tills jag åkte in det här straffet. Ett tag jag var riktigt blandmissbrukare, jag drack och grejer och folk bara, wow. Hur klarar du det? Ja, det är inga problem.
Har du aldrig varit rädd under de här åren?
Nej. Vad ska jag vara rädd för?
Och dö?
Nej. Det är väl det bästa som kan hända. Då slipper man all skit.
Ser du så fortfarande?
Ja. Ja, ja. Jag sa det på, när jag var på behandlingen att jag har det med egna överdoser. För att jag alltså medvetet tagit överdos på heroin. Och så säger jag har så hemskt. En hemsk person så att inte ens döden har tagit emot mig. Det är inte bra då alltså.
Det står ju en del om att du... kriminalvården liksom uppfattar det som att du säger att du är synsk och ser auror och så. Stämmer det?
Ja. Jag ska svara.
Jo, jag vet inte.
Jag kan känna saker och jag kan se saker. Så det kan jag göra.
Som vad då till exempel?
Jag kan se djur runt folk och andra alltså, som har dött om man säger. Och, ja, du vet, då kan jag se, ja, jag ser en sån här hund bredvid dig eller en katt eller en häst. Eller, ja, jag ser någon som ser ut så här och så här kan jag berätta. Ja, jag kan få namn i huvudet också.
Hur länge har du gjort det?
Ja, sen jag var liten. Så för mig är det naturligt. Det är därför jag kan, alltså, kanske för 6-7 år sedan som jag fattat att alla har inte sånt. Och det är inte roligt när man sitter inne, kan jag säga. För det är en och annan som har dött på olika anstalterna här. Så man ser och känner grejer. Och jag har det på hela tiden, så jag försöker att inte ha det, alltså, låtsas sånt som att det inte finns. Jag ser det hela tiden.
Ser du någonting här inne? Jag måste ju ställa frågan då.
Nej, men, jo, men det är klart jag... Du har ju sett att jag sitter och tittar ditåt, ja. Eller hur? Ja. Till, vad är det? Till höger.
Din, ja, du tittar lite liksom till höger. Ja. Eller till vänster.
Ja, för jag ser att det är någonting som fläddrar där håller på.
Vad är det för något då?
Nej, jag vet inte. Jag bara ser att det är någon som... Någon som försöker titta men ändå inte. Så jag vet inte.
Men är det något... Är det liksom saker kopplade till platsen eller till personer? Eller båda delarna?
Ja.
Båda?
Ja. Så det kan vara någonting som följer med dig. Det kan vara något som följer med någon annan här.
Så kan jag ser ju inte någonting sånt här jag som du beskriver. Och du har ju inte riktigt haft möjlighet att researcha mig. Så skulle du säga någonting som checkar in vore ju det intressant så att säga.
Men, vill inte hålla
men jag förstår att du inte...
Nej, men det är jobbigt. Alltså det är det för att, ja.
Är det här en liksom väldigt jobbig förmåga eller ser du någonting positivt med det också?
Det är både och. Jag känner ju om människor är glada, ledsna, arga och allt sånt här. Eller att de går och grubblar på någonting. Kanske, men släpp det där om de är irriterade. Jag känner direkt den här energin av det. Då kan jag säga, men sluta tänk på det där. Vadå? Ja, men du tänker på om du ska göra den här grejen eller... Då blir de sådär. Det blir fel för många.
Den 3 mars kommer domen som avgör om Mattias Berg får tidsbestämt straff eller inte. Han har i nuläget tillsynspermissioner, det vill säga att en civilklädd kriminalvårdare följer med. Och han får ännu inte gå på permission på egen hand. Men han känner sig redo för ett liv utanför murarna och han försöker hantera sin impulsivitet.
Alltså jag tänker när du
kommer ut? Tror du att du kommer kunna hantera det? Hur ska du hantera det?
Du har ju fått lära mig här ju. Alla friska människor man träffar här. Ja, nej. Jo, men, ja, men jag måste. Jag har lärt känna mina svagheter på ett annat sätt och mina styrkor. Och mina svagheter börjar göra så att det blir styrkor istället. Så att jag blir mer jämn i mitt mående och allting. Jag har städat, som jag sa, i min ryggsäck. Jag kollar varför vart jag sned nu, när vart jag sned så här förra gången. I vilket sammanhang så kollar jag. Allting kommer från barndomen. Alla grejer så från mig kommer från barndomen när jag var liten. Nu försöker jag bara vara positiv och glad och det, så här, hjälpa människor. Och jag brusar inte upp. Brusar jag upp så går jag därifrån. Sen kommer jag tillbaka efter 5 minuter och pratar. Då kan jag prata om... Ja, och så säger jag, förlåt, det var inte meningen. Det var inte riktat mot dig, utan det är bara själva situationen. Ja, det är bra, säger de. Så här, och... Så då jag visar ju liksom att jag verkligen arbetar med de här sakerna.
Men är din liksom, att hantera just när du blir arg och irriterad, är det att så här, ja, men, lämna situationen, gå därifrån? Och liksom...
Ja, jag måste göra det. För att det är inte kanske bra. Men nu börjar jag kunna stå kvar. Och liksom att jag andas lugnt och sådär. Så och det har hänt här, att jag kan ju stå kvar fast om jag brusar upp. Så att det kunde jag inte förut. Förut på utsidan. De åkte ner i backen direkt. Pang, sa det bara. Men nu kan jag till och med stå kvar. Och bara, tänker jag, du vet. Det är lugnt. Det fixar sig positivt. Och då blir det det.
Vad tänker du att du vill göra när du...
Jobba.
Jobba.
Ja.
Men vad då?
Jag vet inte. Jag tycker om att hålla på med trä. Eller människor. Yoga kanske, eller massage. Eller... Men just nu har jag problem med ryggen. Jag får ingen hjälp här heller. Så att, men annars, ja, sånt. Hjälpa människor till ett bättre mående.
Ska jag... Nej, du går först.
Jag vet inte.
Du går först. Jag går först.
Ja.
Okay. Ta hand om dig.
Ja, du med.
Tack.
Du har lyssnat på Bakom galler som görs av Eva-Lisa Wallin som idag intervjuade och mig, Hanna Engberg. Intervjun med Mattias Berg gjordes i början av februari 2020 och beslutet i frågan om att tidsbestämma hans straff kommer Örebro tingsrätt att meddela under mars månad. För ljud och form står Fredrik Nilsson. Bakom galler är en exklusiv Podmy-produktion som produceras av Tredje Statsmakten Media.